pratat om det här tidigare i avsnitt, men även live på scenen, men vi kör igen. Så här, jag har en idol och det känns lite larvigt att säga det eftersom idol är väl någonting som i alla fall jag kopplar antingen till unga tonåringar och deras idoldyrkan, eller för den delen medelålders män och kvinnor med osunda relationer till Neil Young eller Bob Dylan eller kanske Leonard Cohen eller Patti Smith. Men sån är alltså även jag, och min idol heter John Darnielle. Han är låtskrivare, sångare och författare, mest känd genom bandnamnet The Mountain Goats. Och jag går till hans musik när jag är ledsen, eller när jag är glad, när jag känner mig vilsen, eller när jag känner mig uttråkad. Och, vilket är ännu larvigare, de möten som jag har haft med John Darnielles konst känns för mig ofta ödesbestämda. Som att när jag hade flyttat till Umeå, inte 20 år fyllda, och kände mig lite vilsen, så nästan direkt hittade jag hans musik för första gången när låten Cotton spelades i ett avsnitt av tv-serien Weeds. Ett år senare så spelade han i Umeå, en stad som han varken förr eller senare någonsin återvänt till. Och konserten, som kändes som den var bara för mig, var också en religiös upplevelse på många sätt. Och så där har det fortsatt. När jag flyttade till Stockholm så gjorde han sin första Sverigespelning på många år. På min födelsedag. Kom igen. Kom igen alltså, vad är det här? Och i våras, när covid-dimman låg som tätast över Sverige och när allt kändes samtidigt både lågintensivt hotande men också påträngande tråkigt, så hände återigen en sån sak. Hemma i sitt hus i Durham, North Carolina, som jag för övrigt av någon obegriplig anledning har åkt förbi och tittat på, så hade John Darnielle på sin gamla Panasonic RX FT500 Boombox spelat in en ny skiva, eller ett nytt kassettband om vi ska vara petiga. Det hette Songs for Pierre Chauvin, och det är en av de bättre som han har gjort de senaste 5 åren. Ja, jag började lyssna på den, och precis som ni så tänkte jag, vem fan är Pierre Chauvin? Jo, när jag började googla så märkte jag att han var en fransk historiker med grekisk religion som specialområde. Och kändast är han för sin bok Chronicles of the Last Pagans, som handlar om det romerska riket och situationen för hedningarna efter Konstantins övergång till kristendomen. I 10 låtar, spridda över 27 minuter och 17 sekunder, besjungs övergivna hedniska statyer, präster som flyr Egypten i vild panik, eller publikationen av Theodosius edikt i slutet av 300-talet. Bara för att zooma ut lite. Mitt under den deppigaste perioden på år och dagar så släpper min idol en skiva som handlar om ett historiskt skeende baserat på ett verk av en död fransk historiker. Om ni försöker säga till mig att det här bara är ett sammanträffande så... alltså har ni väl antagligen rätt, men det känns ju inte så. Och idag gör vi likt John Darnielle, vi dammar av Chauvin och gör ett avsnitt om Roms sista hedningar. Och det passar ju utmärkt eftersom även Daniel Hermansson då får chansen att gå till sin idol, Edward Gibbon. Say your prayers to whomever you call out to in the night, keep the chains tight... make it through this year if it kills us outright. Varmt välkomna till Historiepodden.
Ja, jajamän, välkomna ska ni vara. Och där fick vi höra en hel harang om hela din uppväxt, ja.
Ja, på många sätt, ja.
Det är ju gulligt det här.
Ja, att det liksom finns delar av en som inte är helt döda.
Det är nästan som man börjar helt döda.
Nej, men det är...
om man trodde på astrologi så skulle man ju kunna tänka sig att stjärnorna har ställt sig i någon viss ordning här för att de här grejerna skulle hända. Du måste bli lite till det i alla fall när du märkte att hela den här skivan handlade om den här historiska perioden.
Ja, så är det ju. Så jag tänkte att nu får jag en ursäkt för att sätta mig in i låtarna och böckerna, och dessutom kan vi göra ett avsnitt.
En ursäkt, det hade du gjort ändå, du satt in i låtarna.
Ja, så är det.
Jag vill också kanske... rätta till det här med att idol kanske inte Edward Gibbon är. den här 1700-talsgubben. Men han är ju en bra författare.
Ja.
Och det finns ju fler som är. Men som du sa där, Idol är ju inte så många man har längre. Nu när Bo Hult, den gamla försvarsprofessorn, har lämnat in.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Okej, det här är ett avsnitt som på många sätt handlar om religion och som politik och makt såklart, men mycket om religion. Chauvin, som vi bland annat har läst, vi har läst många olika små böcker och artiklar, han skriver på franska, men vi har läst honom på engelska. Och det ordet som hela tiden förekommer hos honom och hos alla andra författare från den anglosaxiska språkvärlden, det är ordet pagan, vilket blir hedning på svenska.
Får jag bara klargöra lite grann? Det här handlar ju till stor del om kejsaren Theodosius.
Just det.
Den första i slutet på 300-talet efter Kristus.
Mm.
Som kommer att införa olika lagar och edikt kallas det då. Som riktar sig mot de här hedningarna.
Just det.
Bara så att vi vet vad vi har för fokus här i avsnittet. Det är nämligen så att vi som vanligt nästan nu för tiden börjar i bakvänd ordning.
Mm.
För vi kommer ju... Man skulle kunna tänka sig att man börjar med Konstantin den store och införandet av kristendomen och har ett rafflande avsnitt eller en avsnittsserie om honom då, den här stora giganten i historien som grundar Konstantinopel och allting.
Mm.
Men nej, vi börjar i den andra änden när hedningarna dör ut istället.
Ja, det kan man ju göra.
Så återkommer vi till Konstantin sen någon annan gång. Han kanske nämns i förbifarten här vartefter också.
Exakt, det är vårt privilegium att välja vart vi vill börja. Ja, så är det. Det är bra att du är inkluderande och får med alla i den här berättelsen. I alla fall, hedning på svenska. Jag tror faktiskt man kan prata om paganism på svenska. Jag har hittat det ordet, men det känns lite avigt tycker jag. Hedning och hedendom är ju vanligare. Jag tänkte man kan hoppa på lite etymologi då.
Mm.
Först den engelska. Ordet pagan, det kommer från två stycken antika begrepp. Dels det grekiska helen. Och det latinska paganus. Och helen i kontexten av hedendom, det är ett begrepp som med tiden kom att användas för att insinuera att den gamla kulturen inte var romersk längre. För 400-talets kristna så använde man begreppet helen enligt Chauvin för att visa hur grekromersk kultur inte längre var romersk. Om man kallade någon för helen så var det liksom ett sätt att säga att den personen är en hedning, den personen håller sig kvar vid det gamla, den personen är inte en romare. Vilket ju såklart är en ganska tydlig betydelseskiftning eller betydelseglidning, eftersom en gång i tiden så var det helt självklart att grekisk-romersk kultur, de klassiska texterna, var även det romerska.
Mm.
Arvet. Det är alltså ett begrepp som har gjort en sån resa. Paganus, som är roten till såväl pagan som engelskans peasant, Peasant betyder ju bonde eller småbrukare. Det här paganus användes rakt igenom nedlåtande under antiken och senantiken som kommer att prata om nu. Vilket förvirrar Chauvin i hans bok. Han säger att höga herrar i senaten kunde kallas paganus och de var inga bondläppar. Hur hänger det här ihop egentligen, etymologiskt? Och svaret han då försöker ge är att paganus, det är någon som innehar ett pagus, ett lantligt distrikt, en liten jordplätt någonstans. Och det blir betydelsemässigt då en person som är kopplad till jorden och som är kopplad till marken. Pagans är, säger Chauvin, människor som behåller sina lokala vanor. Och ställt mot utvecklingen under 200- och 300-talet blir de här paganus, de som behåller sina vanor, naturligt ställt mot alieni, de som kommer från andra platser.
Mm-hmm.
Och de är då främst de kristna i någon sorts betydelsemening. Definitionen blir alltså i det här fallet beroende av en kontrast. Är man en hedning, är man en paganus, är man en pagan, så är man inte någon variant av kristen. Sen finns det olika varianter av kristendom, vilket vi också kommer komma in. Men det är det som är gemensamt för alla rikets hedningar. De är inte kristna.
Nej, precis. Det var en lång utläggning för att komma fram till det, vilket vi redan visste egentligen, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, så är det ju. Men det är någonting så här intressant i hur, så här, vad som finns i ord och hur man uppfattar dem. Att i paganus så fanns inte bara icke-kristen, utan det fanns också en sorts underförstådd att de var bondläppar. Eller ja, att de var konservativa eller bara höll sig kvar vid gamla saker för sakens skull.
Förstockade bakåtsträvare.
Ja.
Men då tillför du något här.
Tack så mycket. Ja. Och hedning, den svenska varianten, det är ju också ett liknande ord. Hed är ju också en geografisk plats. Och det återfinner vi i massa ord. Hedenhös till exempel.
Mm.
Där har vi hed. Även det är kopplat till marken. Ute på hedarna finns de som inte är civiliserade. De som inte är kristna. De som är hedningar. Men det är ju kanske självklart, det romerska riket är ju enormt. Och en hedning i rikets egyptiska delar har ju en annan tro, en annan variant av tron än en hedning i Aten.
Ja, det finns ju ingen enhetlighet direkt här.
Nej.
Utan begreppet är ju polyteism, det vill säga en förskräcklig massa olika gudar.
Just det.
Som man kan välja och tro på den ena eller den andra lite mer. Och ha sin favoritgud och så vidare, beroende också mycket på vad man pysslar med. Jag tänkte prata just om den romerska religionen lite grann.
Vad härligt.
Ja, det bygger ju väldigt mycket på sedvänjar då.
Mm.
Och det här systemet som jag kommer berätta om nu, det finns ju alltså kvar på 300-talet och i slutet av 300-talet också.
Mm.
Men det har ju funnits långt, långt tillbaka.
Längre än någon minns.
Ja, det törs jag ju lova, eftersom det är flera hundratals år här. Rom påstås ju då, vilket inte är belagt någonstans, men det påstås ju ha grundat år 753 före Kristus. Så där pratar vi om i vårt avsnitt att räkna tiden eller något sånt där, eller vad det heter.
Just det.
Avsnitt 123 är vi i alla fall. Det kommer ihåg för att det är 1, 2, 3.
Ah.
Där är ju en kille som skapar kalendrar och grejer. Och han räknar ju ut då på något sätt med hjälp av det här att år 753 borde ha varit. Hur som helst, så långt tillbaka så var det ju väldigt mycket hedendom.
Mm.
Och det är ju fortfarande på 300-talet, även om Konstantin har höjt upp kristendomen en hel del där i början på 300-talet.
Ja, så är det ju. Under det första århundradet hade ju kristendomen gått från att i vidare romerska kretsar uppfattas som en judisk sekt till att i alla fall ses som någonting som är någonting eget. Kristendomen är kristendomen.
Mm.
Och det var en religion på tillväxt. Mm. Och den kommer under 200-talet och speciellt under 200-talets senare hälft att locka allt fler människor. Ett annat avsnitt vi gjorde, 232, heter ju Perpetuas martyrskap.
Mm.
Och handlar om en grupp kristna som blev avrättade i Kartago.
Ja.
Just det. I början av 200-talet. Det är ett exempel från Roms förföljelse av kristna. Sådana förföljelser förekom även om de inte var konstanta. Men vi märker att kristendomen, varje århundrade som går så växer den.
Ja, den har ju någon slags dragningskraft som ja, det kommer vi också komma in på senare här, vad skillnaden i kristendomen kanske ligger jämfört med den här andra religionen då, som är väldigt löst sammanhållen i sin struktur av traditioner. Det är det som gör att den fortsätter finnas, de här traditionerna och sedvänjorna. Så här har vi alltid gjort. Det är snarare det på 300-talet i alla fall, en faktisk övertygelse om att de här gudarna kan slå ner på mig när som helst.
Jag är inte så rädd om Apollo, men det är ju trevligt att fira den här högtiden som vi alltid firar.
Ja, och sen fanns det förstås de som var ihärdigt övertygade om gudarnas straff och belöningar. Men till stor del så handlar det om att göra som förfäderna och samhället alltid har gjort.
Mm.
Och prestige kan man ju också få av de här religiösa ämbetena som finns.
Just det.
Det fanns 15 stycken pontifices.
Mm. Präster, ska jag säga det.
Ungefär som överste präster som har en avgörande beslutande makt om religionen. Sen har vi en överste präst då, som är Pontifex Maximus. Mm. Och när kejsartiden inträder där runt 27 före Kristus, då är ju kejsaren som kommer sitta på den rollen.
Just det ärver man. När man tar tronen, när man tar purpurn kanske snarare, så får man också den titeln.
Mm.
Under republiken så utsågs man till det var väl Caesar vann titeln, va?
Man, det var ju val naturligtvis, som till allt annat. Så det var val, ja.
Mm.
Och Caesar hade den. Och då var ju på livstid man hade den.
Mm.
Och det gav ju en viss inkomst också, så det var ju kanske bra att ha. Men å andra sidan, det är ingen rent politisk titel, men den ger ju ändå prestige, som sagt.
Mm.
Och i vissa fall så kan man åberopa religiösa argument för någonting man vill uppnå rent politiskt.
Just det.
Och sen förutom de här 15 stycken översteprästerna då, så fanns det 15 augurer. Och de gick ju omkring och betraktade himlen då för att se hur fåglarna rörde sig, och så säger de om framtiden och sådär.
Mm.
Och sen har vi 15 quindecemvirer. Och jag kan inte ta gift på hur det uttalas, men de ägnar sig i alla fall åt att hantera och tolka de här sibyllinska böckerna.
Mm.
Och innehållet i de här böckerna påstås ju då vara från 700-talet före Kristus, åtminstone. Före 700-talet, kanske till och med. De är i alla fall urgamla, de här böckerna. Tyvärr har de ju då förstörts i en brand på 100-talet före Kristus. Men när Jupitertemplet brann, har jag för mig att vara. Men man har ju då genom kopior och information i andra texter lyckats återskapa dem, och så finns de då i återskapad form på 300-talet.
Just det, och hur många tjänstemän eller hur många satt och tolkade det här?
Det var ju 15 stycken quindecemvirer då.
Just det, och stämplar in på morgonen, tar upp den här kopian,
bläddrar lite.
Vad betyder det här?
Ja, Nu sitter du här med någon slags hånfull aura, men vi ska komma ihåg att det är väl precis det här i princip som präster i kristendomen fortfarande gör.
Ja.
Ändå. Och i andra religioner med, där man har heliga texter.
Mm.
Så det är inte konstigare än så. Nej. Egentligen. Vad man gjorde då var ju att kunna få råd om hur man ska mildra gudarnas ilska och hur man ska tolka varsel och sådär. Dessutom, så om det inte räckte med ämbeten här, så har vi också de 6 vestalerna. Det är då alltså oskulder, kvinnliga oskulder som vaktar den heliga och eviga elden. Jag vet inte, fungerar de lite grann som orakel också? På något sätt?
Jag tror det, att man kan komma dit för att få lite spådomar eller för att få kanske ett järtecken tolkat eller någonting.
Jag har ju utlovat privat, om inte annat, till dig att vi ska prata mer om vestaler en annan gång. Men inte just nu. Å andra sidan så kommer de väl dyka upp i det här avsnittet också. Vi pratade om det här bara för ett par avsnitt sedan. När Theodosius och... vad fan var det? Det var ju han Maharero.
Hövdingen över Herero-folket i Namibia.
Det. De hade ju någon helig eld där också. Mm. Och då kom vi in på de här vestalernas eld i Rom. Mm. Som Theodosius kommer att släcka vartefter. Förutom de här ämbetena så fanns det en del andra också, som till exempel Rex Sacrorum. Det är då en slags symbolisk offerkonung. Och han representerar de gamla kungarna vid ceremonier. Nu har man inga kungar längre. Vi och fasa, det kan vi inte ha. Men däremot hade man ju det förr i tiden. Och då måste man ju ha någon som symboliserar dem i alla fall. Och då kunde man vara en sån här Rex Sacrorum. Och det ämbetet fick man på livstid också. Personen i fråga var tvungen att vara patricier. Alltså en sån här riktigt hög adlig herre. Och man kunde inte heller ha några andra ämbeten vid sidan av. Vilket gjorde det lite mindre attraktivt då. Men i teorin så är Rex Sacrorum den högste prästen. Men i praktiken så kommer det vara, är det ju Pontifex Maximus, den titeln som är den högsta. Egentligen så kanske det här är ungefär som talmannen i Sveriges statsskick står ju symboliskt över statsministern.
Mm.
Men vi vet ju alla att statsministern har mer makt än talmannen i realiteten.
Mm.
Om vi har ett valresultat som går att tolka, vi säger, och sådär.
Just det.
Men det var inte ovanligt att generaler eller personer med höga civila politiska ämbeten efter en lång och ärofylld karriär gärna avsluta med att få en sån här religiös befattning. Antingen kanske Rex Sacrorum eller något annat.
Lagom mycket arbete, inte så mycket resande, en inkomst.
Ja, precis. Och dessutom så kommer ju de här höga generalerna och viktiga herrarna, att de då innehar de här ämbetena, ger ju ämbetena i sig en viss glans också.
Ja, just det.
Eftersom de är kända och berömda och sådär.
Mm.
Och så här som jag nu har beskrivit det hela, har det varit i alla tider när vi kommer fram till 300-talet.
För när man zoomar ut så känns det ju som att det går ganska snabbt. Alltså under det sena 200-talet och tidiga 300-talet så når Rom sin all time high när det gäller kristna martyrer. Det är väl Diocletianus, kejsaren då, som är väldigt flink på det där. Men knappt en generation senare så kommer Rom bli ett kristet rike.
Ja, det är inte jätteofta man till vardags börjar prata om Diocletianus.
Nej.
Men det hände faktiskt förra veckan eller något sånt där när jag och min sambo satt och tittade på tv och så var det något om amerikansk politik och det var väl nyheterna, jag vet. Du anklagar mig för att jag inte följer med i nyheterna längre. Men man blir ju så jävla deprimerad av allting och ändå är jag samhällslärare. Hur som helst, vad jag sa då till slut till henne var att man känner att man bara vill göra som Diocletianus. Avgå och lämna allt och bara odla salladshuven.
Det var han som odlade salladshuvuden, ja.
Ja, han var lämna hela den här världsliga världen och ägna sig åt sina salladshuven. Och ibland blir man lite trött på sin samtid.
I och för sig, det lilla jag vet om Diocletianus är att det är generationen efter honom, de kejsare som han pushar fram, fortsätter den här förföljelse politiken en kort tid innan det ebbar ut, så att han hade väl lite grann riggat för nästa generation innan han drog sig tillbaka för att odla salladshuvuden.
Ja, jo, men absolut, och han förföljde ju de kristna ganska hårt och sådär också.
Beordrade obligatoriska offer till kejsaren och sånt där.
Han var ju, jag säger inte att han var en rakt igenom skön kille här. Nej. Det är ju själva agerandet som jag kan nu säger jag att jag sympatiserar med det här.
Mm.
Men samtidigt så, som sagt, så vet ju du att jag blir rasande när spanska kungar och påvar och allt vad jag i vår egen tid avgår och abdikerar. För det ska de inte göra, menar jag på.
Nej.
Men ändå kan förstå delvis att man gör det. Här låter jag väldigt kluven.
Ja.
Men det är han och Kristina och nu förtäller de folk i modern tid som håller på att avgå.
Just det. Man ska väl säga att vi skulle kunna göra ganska många avsnitt om Konstantins väg till kejsarmakten och hans politik när han väl sitter där. Det här är ju en av Roms riktiga giganter. Slutligen som ensam kejsare i det enorma romerska riket. Men det som ska sägas här är att han är ju en game changer för kristendomen i det romerska riket. Med lagar som förbjuder korsfästelse. Han gör söndagar arbetsfria. Det är en dyr reform. Herregud.
Ja. Å andra sidan, ja, det är det ju. Men det fanns ju en förskräcklig massa andra högtider som det var ledigt på också.
Just det.
Som inte var kristna.
Ja. Han presiderade över kyrkomötet i Nikea. Bara en sån sak. Så oavsett vad som var orsakerna till Konstantins religionspolitik, för den har tolkats som allt från gudomligt inspirerad och from till cyniskt realpolitiskt kalkylerande av olika historiker i olika tider, så kan man för detta avsnitt skull bara konstatera att efter Konstantin så är Rom mer eller mindre ett kristet rike.
Ja, det är ju så att högsta ledningen har sagt att det här är en bra grej, det ska vi hålla på med, och då är vi ju... Det är guidning så att säga, men det är som du sa förut, det här pågår ju under, det är egentligen hela det här seklet ju.
Ja.
I efterhand framstår det som att det gick snabbt, men så snabbt går det inte. Det är inte en knapptryckning och sen har hela riket kristet direkt.
Nej, nej, verkligen inte. Apropå Konstantin och dennes nyordning så kanske en till sak kan poängteras. Rom var ju ett delat rike med en mer välmående kosmopolitisk östlig del där Konstantins nya huvudstad på Bosporen var den växande pärlan Konstantinopel, och en mer eftersatt västlig del där den gamla stolta staden vid de sju kullarna Rom var huvudstad eller var centralort eller vad man ska säga. Och kristendomen var egentligen mer den östra delens religion. Egentligen långt innan Konstantin gjorde den till det. Det var hos grekisktalande människor i Syrien och i det som idag är Turkiet som kristendomen främst hade både vuxit och förvaltats. Och i rikets västra del, under en mycket längre tid, förblev kristendomen, jag vet inte, kanske något av en utländsk religion. Det var konservativa senatorer, sådana kommer vi stöta på i dagens avsnitt, som vandrade omkring där i Rom och var i stor utsträckning mycket hedniska fortfarande.
Mm.
Nu har det här blivit en lång och lite spretig bakgrund. Ganska intressant, men lång och lite spretig. Men jag tänkte bara skjuta in en sista sak innan vi går in på det som faktiskt är huvudhistorien här. Och det är ju att när man säger att ja, men Konstantin trycker på knappen och så sen så går tåget bara åt ett håll längs rälsen, det är ju också en felaktig bild, såklart. Mm. Vi har båda lovat att vi ska göra avsnitt om Julianus någon gång, som en kejsare som kommer några år efter Konstantin och ska införa en hednisk... Vad ska man säga?
Renässans.
En hednisk renässans, där har vi det. Vrida tillbaka klockan.
Ja, det kan man ju kalla det, att vrida tillbaka klockan. Eller att bara, om man ser det som en maktkamp mellan två olika, antingen religioner eller tillhörigheter.
Mm, identiteter kanske.
Identiteter kanske är bra ord. Vi har ju lovat varann att vi ska göra det här avsnittet, men nu har vi ju, om Julianus, men nu har vi tydligen gått ut med det också, officiellt då. Det blir mer och mer här.
Ja, det här är en lirare som sitter på 360-talet, bara några korta år, ja. Och som går en dramatisk död till mötes. Det som man kan säga om hans religiösa politik, här läser jag från en Cyclopedia Britannica, var att den fick, citat, ingen bestående effekt. Den hade istället visat att hedendomen som religiöst system var utdömt. Det kanske är tråkigt att i efterhand konstatera att nödvändigheten av att visa detta skulle falla på Julianus, som med mindre hat och med mer finkänslighet kanske hade kommits ihåg för sina många dygder snarare än för sina få men dödliga misstag. Det är alltid bra prosa i brittiska uppslagsverk, tycker jag. Men så att det är helt enkelt inte en rät linje. Tåget går inte i expresshastighet åt ett håll, utan det kränger fram och tillbaka på rälsen.
Nej, den här metaforen handlar alltså om kristendomens frammarsch i Romarriket, kanske vi ska klargöra.
Ja, ja, är inte det supertydligt?
Jo, för många är det säkert det, men jag tänker ändå om man har suttit och somnat till
här. Man har nickat till lite grann.
Ja, och då undrar man, vad är för jävla tåg de pratar om?
Ja, det är kristendomens utkonkurrerande av den hedniska religionen och kulturen.
Just.
För när den sista hedniska kejsaren är borta, då är det väl full fart rakt fram. Tåget går framåt, men det är i sakta mak. För när vi kommer in på 370-talet så börjar man hitta intressanta beslut som lite grann... Ja, om man ska prata om spådomar eller järtecken som lite grann kanske kan tolkas som små ledtrådar över vart det här bär hän. 372 år 372 så får senaten på papper att de fortfarande har rätt att använda spådom. Citat, vi bannlyser ej spådom men förbjuder användandet när det är avsett för skadliga ändamål. Omnis concessa a majoribus religio. Försiktigt så börjar man säga åt senaten att vissa av de här hedniska vanorna kanske vi ska dra tillbaka lite grann på. Och storyn kommer ju svänga ordentligt när vi landar i Theodosius. Vill du ha in något annat eller ska vi äntligen börja prata om Theodosius?
Nej, nu vill jag prata om Theodosius.
Härligt, då kör vi.
År 378 efter Kristus så kommer då Theodosius att utses till kejsare i öst av kejsaren i väst som heter Gratianus. Och den här utnämningen av Theodosius sker då efter att Gratianus bror, är det väl, Valens, har, som var kejsare i öst tidigare då, före Theodosius, har stupat i slaget vid Adrianopel.
Det här har vi gjort ett avsnitt om, så att här kan vi inte, vi behöver inte ens utlova, utan här kan man säga gå tillbaka och lyssna på det.
Avsnitt 27, mycket rafflande berättelse har jag för mig. Och efter Valens där då så kommer alltså Theodosius. Och han kommer ju då att städa upp den här situationen och sluta avtal med goterna. Och goterna lugnar ner sig och så får de bosätta sig på en liten fläck där i
Balkan.
Ja, Balkan.
Theodosius var från den spanska delen av riket ursprungligen. Han hade en framgångsrik militär karriär bakom sig och hade representerat sitt rike väl på en mängd olika platser. Men det var väl ändå något av en chock när han kallades till kejsaren Gratianus för att med uppdraget du behöver få koll på den östra delen. Det är Villervalla där.
Men det är väl rimligt att ge det till en general som kan styra upp det hela. Det hade han lite omdöme kanske, Gratianus.
Mm.
Theodosius är en komplex personlighet då. Han kunde vara både mild och brutal mot sina undersåtar.
Ja.
Ja. Och hans familjeliv, det är ovanligt lyckligt ur ett kejsarperspektiv.
Aha. Vilket leende du sitter med.
Ja, nej, men det är Gibbon som skriver om de här grejerna förstås. Okay. Och det är ju, gör ju inte att saker och ting är osant. För Gibbon var ju en historiker, om en 1700-talshistoriker.
Mm.
Och han har ju grävt i de här äldre historikerna som finns då förstås. De känns inte lika tillgängliga på 300-talet som de gör på 100-talet efter Kristus och 100-talet och 200-talet före Kristus och sådär.
Nu ska man säga, Chauvin, som i och för sig är förälskad i senantiken, han menar ju att det finns ett källmaterial från den här perioden som är rikare än många andra tillfällen, eftersom det kommer ett brevmaterial utöver de här antika historikerna.
Så är ju säkerligen att den här Chauvin har rätt i det. Där tänker jag absolut inte protestera emot, men jag har lite svårt att komma åt de här breven på latin och grekiska och förstå dem. Det är bara det. Theodosius, han älskar ju sin fru och sina barn och sina syskonbarn också. Till och med sin farbror älskar han. Och han är, som du sa, en kompetent och skicklig general. Han har inte fått några beskyllningar för att leva på något extravagant sätt eller vara fåfäng. Och det är ganska vanligt att kejsarna har fått sådana etiketter klistrade på sig.
Mm.
Han var ju väldigt förtjust i att läsa historia också.
Mm.
Fördömde ju både Marius och Sulla och deras härsklystna metoder.
Just det.
Avsnitt 48 och 49.
Det här var saker som skadade republiken.
Mm. Visserligen har ju då Theodosius visat stor godhet och förlåtelse när han har utfärdat amnesti till alla människor i staden Antiochia som då har begått ett våldsamt uppror. Men det är klart att vi kommer ju komma här till blodisande illdåd som han också är ansvarig för. Så det är inte bara det att han gav, var schysst liksom och förlät folk som hade gjort uppror, utan han kommer också att uppvisa en kompromisslöshet som gränsar till fanatism ju. Och det är det som är det komplexa med honom, att han kunde vara en trevlig, sympatisk, hygglig, god kille samtidigt som den här nästan då fanatismen gör att han är fullkomligt stenhård också ibland.
Och om vi då befinner oss i antiken och behöver en bra metafor för det här så säger vi att Theodosius har ett Janus-ansikte.
Ja, just det. Han skulle ju kanske inte själv uppskatta den liknelsen eftersom Janus då är en hednisk gud.
Theodosius är kristen.
Ja, det är exakt. Väldigt mycket så. Hans egna religionsförtryckande lagar som kommer att dyka upp här, de passar ju egentligen ganska bra i vilken modern diktatur som helst.
Mm.
I början av sin regering däremot så är han ju främst inriktad på att bekämpa kättare. Alltså han tillhör ju då den katolska tron som den kommer att kallas sen. Och fienden är ju då alla kristna som inte följer rätt kristendom.
Just det.
Enligt det här synsättet.
För varför, om vi går tillbaka några generationer, varför Konstantin hade känt sig tvungen att sammankalla det här kyrkomötet i Nikea där, det var ju därför att man hade ju så svårt att enas om vad som i själva verket var Gud. Var fadern och sonen två olika saker? Eller var de en och samma sak?
Mm. Det här är ju inte första gången vi pratar om, och inte sista heller antar jag.
Nej, det var ett jäkla bråk kring det där. Och de kristna som framförallt tyckte att nej, men de är två olika väsen. Det är inte så att fadern och sonen är en sak. De var ju arianer, arianska kristna, arianismen kallat. Och arianismen var spridd över stora delar av riket. Och Theodosius, mycket av hans tidiga kyrkpolitik är uttryckligen riktat mot dem. I ett edikt från 380 säger han att endast de som tror på treenigheten kan kallas för katolska kristna. Vilket jag för övrigt tror är första gången som katolsk kristendom dyker upp i källmaterialet. När han använder det ordet.
Mm, okay.
Det kan vara så i alla fall.
Ja, många av hans föregångare på tronen där i Konstantinopel just har ju varit då arianer.
Mm.
Eller många av de närmsta föregångarna har varit där. Och dessutom är många av de här goterna och germanerna generellt som förkristnas. De väljer då arianismen.
Mm.
De har ju lätt att förstå den här hierarkin mellan fadern och sonen.
Mm.
Men att fadern och sonen skulle vara på något sätt samma, då blir det rörigt.
Det är en steg av abstraktion som är lite stökigt. Det är lättare att säga att de är två olika saker. Året efter det här ediktet så sammankallar Theodosius ett nytt kyrkomöte. Den här gången så ska det hållas i Konstantinopel. Och då bekräftade man den bekännelsen som konseliet i Nikea hade slagit fast. Jag tror på en enda gud, allsmäktig fader och så vidare. Den nikeanska konstantinska bekännelsen.
Mm.
Så fokus är på arianismen. Sitter man och tror på gamla hedniska romerska gudar så kan man under Theodosius tidiga tid på tronen ändå göra karriär. Chauvin lyfter flera exempel på tjänstemän både i Rom och Konstantinopel som får högt uppsatta hederspositioner eller som uppmärksammas efter sin död trots att de inte alls är kristna.
Nej.
Utan de är gamla härliga romerska hedningar helt enkelt. Chauvin jämför Theodosius tidiga regim med just Konstantin den store. Alltså det snarare handlar om att gynna kristna än att straffa hedningar.
Mm.
Ungefär så är hans tidiga tid som kejsare.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Biskopen i Milano ska nu kastas in i den här händelseutvecklingen, och han spelar en stor roll. Det är inte alltid biskopar i Milano gör det, men det här är väl den största biskopen som Milano har producerat.
Ja.
Och det är, törs jag säga utan att ha kollat upp det egentligen, det är då alltså Ambrosius som han heter, och han kommer att bli någon slags mentor också och rådgivare åt den 23 år gamle västkejsaren Gratianus i början på 380-talet.
Får jag berätta någonting om hur det kommer sig att Ambrosius blir biskop i Milano?
Ja, okej. Okay. Ja, jo, men det känner jag till, men gör det för de som inte...
för de som inte känner till hur Ambrosius blir biskop i Milano. Nej, men som du säger, det här är en av senantikens mest inflytelserika kristna figurer. Han kom inte från Italien, kom inte från Milano, utan var född i Gallien och var son till en romersk prefekt där. Och kommer på omvägar hamna i Milano. Och inte helt olikt förra avsnittets huvudrollsinnehavare Harry S. Truman, lyckas han genom att vara enda kandidaten som ingen annan hade någon invändning mot bli Milanos biskop när det är val 374.
Mm.
Encyclopedia Britannica skriver: Ambrosius, den populära outsidern från en inflytelserik men också samtidigt okänd senatorsfamilj, valdes som kompromisskandidat och gick med det från odöpt lekman till biskop på 8 dagar.
Ja, det är inte illa.
Nej.
Apropå tumman.
Ja.
Så jag har ju min kurs Kalla kriget.
Mm.
Och då var det en grupp som skulle ha ett seminarium här igår om... om Koreakriget.
Mm.
Och då hade de duktiga elever som de är lyssnat då på vårat avsnitt om Koreakriget och historiepodden alltså.
Mm.
Då sa en tjej att ja, jag var tvungen att läsa på lite runt omkring innan jag lyssnade på det där, för det var ju bara, det var ju 10 minuter långt personangrepp från dig på Truman först.
Ja, det kommer jag ihåg att jag...
Ja. Och det hade jag också kommit ihåg, men att det var så fränt så att det gick under benämningen personangrepp. Ja, okej. Okay. Ja, jag tycker inte jag var så hård mot honom i förra avsnittet som jag kanske var i det gamla Koreakriget-avsnittet.
Ja, det var det du ville in. Jag trodde att du skulle kofota in att du hittade vad som hände med Trumans varmkorv.
Åh, ja, gud ja, det är bra. Det måste vi klargöra. Det har jag nog visat på Instagram redan.
Okej, okay. Apropå men... Ambrosius.
Ja, det har ingenting med Ambrosius gör just nu. Men min inledning i förra avsnittet handlar ju om Truman och att han åt en hotdog då när de ropade på honom.
Ja. Yeah.
Men, och så sa jag att ingen vet hur det gick med den där hotdogen, om han slängde den eller om han tog med sen när han blev uppkallad på scenen.
Mm.
Men nu har jag ju sett ett klipp då där Karn sitter på scenkanten och tuggar hotdog. Och det här bara kom ju av en slump. Det var inte av en slump, jag satt och tittade på det här. Men helt plötsligt så dyker det upp i det här klippet. Jag var inte alls beredd på det. Och
nej,
jag slog mig på knäna och jublade. Där sitter han och äter sin varmkorv. Ungefär skrek jag.
Just det, gör ett tidigt politiskt markerande mot matsvinn.
Ja.
Man kastar inte varmkorven bara för att man ska upp på scenen.
Nej, och så kastar jag mig över telefon och filmar det här och skickar till dig.
Ja, det var härligt, det piggade upp.
Åter till Ambrosius.
Åter till Ambrosius. Milano är inget dumt ställe att sitta på. Han kommer med tiden få ett stort inflytande, som du säger, som mentor till olika kejsare. Detta dels genom hans begåvning för politik och dels genom att kejsarens hov ofta befann sig i Milano. Så Ambrosius blir en maktspelare här.
Ja, allas vår Edvard Gibbon skriver så här: hans livliga och kraftfulla intellekt gjorde honom dock snart skickad att med nit och klokhet utöva sina kyrkliga maktbefogenheter, och samtidigt som han utan saknad avstod från den världsliga maktens fåfänga och lysande prakt, tog han för kyrkans bästa på sig uppgiften att leda kejsarens samvete och utöva kontrollen över rikets förvaltning.
Mm.
Jag tycker det låter som om den goda Ambrosius hade vissa världsliga ambitioner.
Jag tycker också det faktiskt.
När det gäller inflytande då. Men han beskrivs påfallande ofta med positiva värdeord. Både Bonniers världshistoria och Alf Henriksson gör det. Bonniers världshistoria, där står det att han är myndig. Och Alf Henriksson nämner honom som den modige biskopen och sådär.
Så, men alltså, han har ju haft Ambrosius blev ju en jätte jättestor figur i den tidiga medeltidens kristendom. Och det har ju varit hundratals år av påtagligt kristna historiker som har skrivit upp hans arv. Mm. Och det är inte så att han har ett rakt igenom negativt arv, men det går ju också komma med en revisionistisk bild av Ambrosius och hur from eller hur fri från världslig makt han egentligen var.
Det kan man tänka sig att det går. År 383 så avsäger sig ju hans adept, det vill säga kejsaren Gratianus, den här titeln Pontifex Maximus, översteprästerollen. Nu, nej, det ska inte vara längre, säger han. Mm. Jag är ju kristen. Den där titeln hade ju kejsarna bara tagit över en rutin. Men nu, förmodligen väldigt inspirerad av Ambrosius då, så avsäger sig Gratianus den.
Mm.
Dessutom så drar man in både de hedniska prästernas och vestalernas statliga lön. I praktiken slet han, som Gibbon skriver, sönder den romerska vidskepelsens väv som dittills hade haft stöd i 1100 års övertygelse och fast rotade sedvänjor.
Mm.
Sen har vi senaten då. Och i själva senatens kuria så står det fortfarande en staty över segergudinnan Victoria där.
Just det.
Den har alltid stått där, nästan. Men den åker fram och tillbaka, kan man säga, ur den här salen i slutet på 300-talet. Majoriteten av medlemmarna i senaten, ska vi komma ihåg, är ju icke-kristna fortfarande.
Just det. Alltså, om ni har varit i Berlin så har ni sett Victoria stå staty mitt i Tiergarten. Hon hamnade där efter att Albert Speer flyttade henne bort från riksdagshuset. Och hon står på en hög staty och meddelar för alla berlinare och alla andra i världen att Preussen minsann har krossat Danmark och Frankrike. Och då ska man hissa upp den här statyn. Hon har vingar som en ängel. Mm. Och i handen så håller hon en krans av lagerblad. Mm. Och det är ju fint att ha en Victoria-staty, tänkte preussarna. Och det tänkte också de hedniska senatorerna.
Ja, det tänkte de ju. Men då fanns det kristna som inte tänkte det. Förr i tiden så hade man ju då vid varje, och även på 300-talet, 380-talet, de som inte var kristna i alla fall, då hade man ju börjat sammanträdena med ett offer av vin och rökelse vid statyns altare, innan man började debattera diverse saker. Men nu skickas alltså representanter för senatorerna till kejsaren för att be om att Victoria-statyn ska få återkomma, för det är ju så att man har tagit bort den tidigare. Och det var ju Gratianus som hade gjort det också, förmodligen kanske på initiativ av Ambrosius.
Ja, men det var det ju. Jag ser det framför mig på något sätt, hur man bara puttar den här plinten av marmor fram och tillbaka och det gnisslar fram över golvet. Och där kommer den, och där åker den, och där kommer den igen.
Den här delegationen med representanter som då skulle försöka övertyga kejsaren om att ta tillbaka Victoria leds ju bland annat av retoriken och den gamla religionens försvarare Symmachus. Och han menar ju då att det som har fungerat så väl i gamla dagar och förvandlat riket till vad det var, måste man väl ändå fortsätta och underhålla. Och han försöker vädja till kejsaren, som är en så generös och osjälvisk man, att inte ska han konfiskera Victoria-kultens intäkter här. Och i sitt försvarstal för att Victoria ska få plats i senaten igen så lyfter han fram gudinnan Roma också. Mm-hmm. Som då är symbolen för den romerska staten. Och så lägger han då följande ord i gudinnan Romas mun. Eftersom jag inte har någonting att ångra, må det vara mig tillåtet att utöva mina gamla riter. Eftersom jag är född fri, må det vara mig tillåtet att bevara mina hävdvunna institutioner. Denna religion har besegrat världen och underställt den mina lagar. Dessa riter har drivit tillbaka Hannibal från staden och gallerna från Kapitolium. Måste mina gråa hår bevittna en sådan olidlig vanheder? Jag känner inte till det nya system som jag nu tvingas att omfatta. Men jag vet att det alltid är ett otacksamt och vanhedrande uppdrag att lära åldringar nya seder.
Just det. Slutcitat. Här får man ju lite känslan av att det i själva verket handlar om mer än huruvida den där statyn ska stå där eller inte.
Ja, det handlar ju om. Det handlar ju om intäkterna för de här ämbetsmännen som har religiösa roller då. Och hela religionen egentligen. Symmachus, Han har ju då betydande delar av folket på sin sida som anser att allt som gick dåligt i tillvaron kan man skylla på kristendomen egentligen.
Mm.
Och man behöver inte påpeka egentligen att Symmachus främsta fiende är Ambrosius.
Mm.
Biskopen ger ju den unga kejsaren då råg i ryggen så att säga för att kunna motstå den här ordvängande senatorn. Ambrosius påpekar dessutom själv att de romerska legionernas framgångar i historien, de beror nog snarare på legionernas tapperhet och disciplin än några hedniska gudar.
Mm.
Det blev inget Victoria-altare eller staty i senaten på ett tag till. Och sen dyker den in en kort stund igen på 390-talet och sen är den borta igen.
Ja. För det är ju som det är med Rom, och samtidigt som det pågår den här mycket, vad ska man säga, rafflande politiska, kulturella striden, så kommer det ju också uppstå mer bokstavliga strider.
Ja.
Det blir dramatiskt i rikets västra del och det kommer påkalla Theodosius uppmärksamhet. Vad som händer är följande. Året 383 kommer Maximus, en romersk befälhavare, även han från Spanien, att låta sig utropas till kejsare över de västra provinserna av hans trupper i Britannien. Och det här är då ett uppror riktat mot den sittande kejsaren Gratianus. Och Gratianus kommer dansa ut ur bilden nu. Han kommer bli lönnmördad, sannolikt på Maximus order.
Mm. Är det att dansa ut ur bilden att bli lönnmördad?
Okej, okay, plocka ner skylten då.
Ja, okej.
Okay. Och man kan tänka sig också att det här pockade på intresset hos de hedniska senatorerna och de i Rom som tänkte att det här är ju intressant. Den här kejsaren som vill ta bort vårt altare, nu försvinner han. Men tji fick dem, för det nya hoppet är inte hedendomens räddning. Maximus var kristen och hade inga bryderier när det kom till att beslagta senatorers land eller liknande.
Nej, Maximus kommer ju att sitta som kejsare i några år faktiskt, så han är ju inte utan framgång. Theodosius kommer inte göra något åt det där förrän år 388 när han går i strid med Maximus och besegrar denne då. Själv hade ju då Theodosius förhållit sig ganska avvaktande och försiktig gentemot hedningarna, som vi har sagt. Också de första åren som ensam kejsare över hela riket, som han är 388-391. Nu hade ju Gratianus en liten son också som formellt sett då var kejsare över väst, som hette Valentianus den andre visserligen. Men i praktiken är vi ju Theodosius som bestämmer redan här i slutet på 380-talet.
Just det.
Och sen kommer ju då Theodosius attityd gentemot hedningarna att svänga dramatiskt. Och här kan ju då Ambrosius ha haft en avgörande roll också. Han verkar ha varit en väldigt magnetisk karaktär, den här Ambrosius.
Mm.
Som fick inflytande först över Gratianus och sen över Theodosius. Han uppträdde ju mer som en statsman än som en kyrklig dignitär.
Jo, så är det ju. Alltså egentligen direkt efter att Theodosius beger sig mot den västra delen av riket 388 så börjar det dyka upp saker. Och i rikets östra del, det han lämnar bakom sig, så förekom det åtstramningar gentemot hedningar direkt. En av hans högst uppsatta tjänstemän, en Synegius, verkar ha varit något av en fanatiker som bekämpade hedendomen med stor iver. Chauvin skriver att det är antagligen Synegius som beordrar att trupper frigörs för att förstöra ett Zeus-tempel i den syriska staden Apamea. Och att han även ska ha beordrat att hedniska tempel i Egypten skulle stängas ner. Så att när katten är borta så börjar råttorna dansa på, eller mössen dansa på bordet kanske. Mm. Men det kommer ju också bli mer konkret politik även från kejsarens sida.
Ja, det kommer det ju. Men ett av skälen till att jag tänker att Ambrosius spelar stor roll där är ju att Theodosius har ju själv då bland annat beordrat återbyggandet av en synagoga till exempel, som har rivits av fanatiska munkar i en gränsstad i Persien.
Just det.
För det finns ju fullt med nitiska och fanatiska kristna anhängare, biskopar, munkar och annat över hela Medelhavet som angriper sådana här tempel då. Bland annat judarnas men också hedniska tempel.
Mm.
Och nu tyckte ju då Theodosius att den här synagogan skulle återuppbyggas som sagt. Och att munkarna som hade gett sig på den skulle straffas.
Mm.
Men Ambrosius anser att en sån tolerans mot judarna kan nästan likställas med förföljelse av kristendomen på något sätt.
Just det, det gjorde han.
Han känns ju lite som en motsvarighet till någon slags modern rättshavist nästan, Ambrosius. För han sitter och skriver långa, arga mejl i affekt till myndigheterna.
Mm.
Och med mejl menar jag egentligen brev.
De förstår. Flesta rättshaveristerna har inte riktigt den kontakten med sittande kejsare som han har.
Nej, han har ju det i och för sig.
Det är inte arga insändare i DN som det här kommer resultera i.
Nej, en annan kan ju gå bananas när det ges möjlighet till feedback till företag som man inte är nöjd med, som man tycker har misskött sig. Det händer ju att man har rätt långa utläggningar och med viss inlevelse försöker snida ihop lite rolig kritik mot dem i all sin ilska.
Det som jag tänker med den saken är att jag har stor förståelse för det. Samtidigt så känner jag människor som har suttit i kundservice och vet att det är inte personen högst upp i företaget. Nej. Som får hantera de arga breven om vad det nu kan vara.
Ja, men det förstår väl jag också. Ambrosius, han menar i alla fall att den här synagogan som har rivits, den bör förbli riven. Och om kejsar Theodosius då framhärdar i att återställa synagogan, så kommer det minsann påverka hans rykte negativt, säger Ambrosius. Och dessutom så kommer kejsaren riskera sin egen frälsning.
Just det, och det är ju ett hot.
Det är ju ett hot. Och det här slutar ju då med att det blir ingen ny synagoga. Redan år 389 så hade ju då Theodosius förvandlat hedniska festdagar till vanliga veckodagar.
Mm.
Man fick alltså inte vara ledig för att fira sånt längre. Det var ekonomiskt bra, så att säga, att åtgärda det. Men det är klart att folk blir förbannade så fort de inte får vara lediga när de brukar vara lediga.
Ja.
Men framförallt så händer det en relevant sak år 390, alltså bara något år före det edikt som vi sen ska prata om, som är en väldigt hård antihednisk politik.
Mm.
Och kanske är det som händer 389 anledningen till att Theodosius sen svänger. Kontroversen som skulle leda till att den världsliga makten i form av att en enväldig härskare över ett enormt imperium bokstavligt talat böjer sig för den andliga makten, kan man säga att det är.
Mm, just det.
Börjar så här. I Thessalonike har Theodosius en ståthållare som heter Botevik.
Mm.
Han har då låtit arrestera en tävlingsförare som var väldigt populär. Man hade ju tävlingar då med hästspann och sådär.
Just det, han är en kusk.
Just det. Och orsaken att just den här mannen då har arresterats var att föraren i fråga hade lagt in en stöt på en av Botevik's vackra manliga slavar.
Han har gjort närmanden mot en yngling.
Mm. Och det visar sig att folket i Thessaloniki inte uppskattar att den här föraren har blivit arresterad då. Och man kan väl säga att det är ungefär som om en borgmästare skulle arrestera en populär Formel 1-förare eller något sånt där.
Ja, alltså när det blev dags för hästkapplöpningarna i staden så blir det klart för fansen att deras utländske befälhavare har arresterat en av deras kuskar. Alltså det är ju som att det är dags för derby och så helt plötsligt är lagkaptenen arresterad av en impopulär borgmästare.
Ja, det är en annan liknelse.
Mm.
Och både han själv och några av hans officerare överfalls och dödas, och deras kroppar kommer att släpas längs gatorna av uppjagade invånare. Och Theodosius, när han får höra det här, han blir förstås arg.
Mm.
Och om Ambrosius satt och skrev syrliga brev i affekt, så agerar kejsaren mer hårdhänt här.
Mm.
Utan att ens försöka utreda frågan och hitta specifikt skyldiga, så låter han kallt och beräknande nog utropa en slags tävling på cirkus i Thessalonike. Och arenan fylls av intet ont anande sugna människor som vill se på tävlingar.
Mm.
Och det kan hända att det här gick överstyr mer än kejsaren hade tänkt sig, eller att han ångrar sig för sent. Men resultatet kommer ju bli ett makabert blodbad på många tusen oskyldiga människor från Theodosius soldater. Det är 7000 människor som dödas enligt uppgift.
Just det, så att det kan vara en på 10.
Just det, och egentligen så vet man ju inte om några skyldiga, eller vad man ska kalla dem, som hade begått de här övergreppen på Botevik, hans ståthållare, om de egentligen ens fanns på arenan, utan man slår ju vilt här.
Jag har sett det här jämföras med den typen av bestraffningar som sker mot arméer som hade deserterat eller liknande, att liksom var tionde person helt enkelt döda som bestraffning för allihopa.
Ja.
Att det är väldigt hårt han går fram här.
Ja, med tanke på att det här inte handlar om någon armé heller. Utan om
nej, det är civila.
Ja. Det höll ju på i 3 timmar, det här blodbadet. Och Ambrosius som... han värdades ju och var beundrad av Theodosius. Och är hans rådgivare. Han blir ju förskräckt över det här. När han får höra det här. Och han får ju höra det här ganska snabbt. Eftersom Theodosius närmsta rådgivare. De läcker ju som ett drukslag information till Ambrosius hela tiden. Och Ambrosius inser att han måste göra något. För att det inte ska uppfattas som att kyrkan accepterar. Eller är delaktig i den här massakern. Så han meddelar kejsaren att han har fått en vision. Ett budskap från Gud kan man säga, om att kyrkan inte längre ska hålla altartjänst i Theodosius namn. Och att kejsaren, han kommer inte ens kunna få närvara vid gudstjänsterna eller ta nattvarden. Och det här är ju hårda ord.
Mm.
Men det är som ett straff för att han har haft ihjäl alla de här oskyldiga människorna. Och kejsarens händer är ju fläckade av tusentals oskyldiga människors blod. Och hur ska han då kunna få ta nattvarden? Det går ju inte.
Men kristendomen är ju förlåtelsens religion. Ja, man kan ju alltid offentligt liksom be om förlåtelse. Lova bot och lova bättring.
Ja, och det tänker sig då Theodosius att han ska göra. Så han stövlar iväg till Milano för att reda ut den här saken. Men blir stoppad vid porten till kyrkan av en pondustyngd Ambrosius som med hög röst meddelar att det blir inte en vanlig botgöring där. Det duger inte. Den här händelsen är för övrigt förevigad i 2 målningar från 1616 och 1620 av konstnärerna Peter Rubens och Antoni van Dyck.
Mm.
Googla Theodosius och Ambrosius så får ni fram de här.
Just det.
Enligt kyrkotukten så ska ju ett vanligt enkelt, eller på att säga, mord sonas med 20 års botgörelse. Men i det här fallet så är det ju ett oräkneligt nästan antal mord. Och hade inte kejsaren varit kejsare så skulle han ju förstås ha uteslutits ur kyrkan för resten av sitt liv på grund av det här. Men nu är ju kejsaren kejsare. Och Ambrosius anser att man kan ta hänsyn till gärningsmannens höga ställning här.
Man kan det.
Ja, och att han visar ånger.
Mm.
Och att hans underkastelse då också förstås inför kyrkan skulle ha en positiv effekt på allmänhetens uppfattning om maktförhållandet mellan kejsare och kyrka. Det ser ju bra ut om kyrkan liksom får kejsaren att knäböja och be om ursäkt.
Mm.
Det visar ju på en hierarki där.
Det här är ju en intressant spegel inför kommande medeltida drabbningar alltså.
För det förekommer ju där också, ja. Edvard Gibbon skriver: det ansågs alltså som tillräckligt att härskaren över det romerska riket, berövad alla kungliga attribut, skulle uppenbara sig som en sörjande suppleant. Och att han offentligt i kyrkan i Milano under tårar och suckar skulle bönfalla om förlåtelse för sina synder. Denna andliga kur genomförde Ambrosius ömsom med mildhet, ömsom med stränghet. Efter ungefär 8 månader återupptogs Theodosius i det troendes gemenskap.
Mm.
Och Gibbon skriver också att det är ett bra exempel på religionens goda inflytande över en monark som fruktar en osynlig domares lagar. Och även om man inte behöver frukta mänskliga straff som kejsare så finns det alltså något högre som man behöver anpassa sig till.
Just det, så att det här är någonting som verkar...
hämmande.
Hämmande, tack.
Och Gibbon citerar ju också sin samtida kompis, vet inte om de var, men Montesquieu, den här franske filosofen, som säger... citat: den första som fruktar Gud och hoppas på ett liv efter detta kan jämföras med ett lejon som endast lyssnar till sin vårdares röst och låter sig ledas av hans hand.
Mm.
Och så har vi den här författaren som den här Darnell skriver om då, Pierre Chauvin.
Mm.
Det låter nästan som vi säger Jules Verne, men det gör vi inte.
Nej.
Chauvin tänker sig att den här antihedniska politiken som Theodosius sen kommer att genomföra och påbörja efter den här händelsen är nästan som en del av sin botgörelse.
Just det, det är den, vad ska man säga, hypotes eller den tankemodell som han jobbar mycket utifrån.
Ja, Och kanske var det så. Hur som helst så behöver jag ju söklampan nu leta sig mot hedningarna snarare än kättarna.
Just det. Tjuvän skriver, under 380-talet var Theodosius främst intresserad av kättare och avfällingar för vilka han fastställde principer i trosfrågor. Året 391 hade turen kommit till hedningarna. Det som kommer komma i två år på rad är två stycken olika edikt. Edikt är en tillkännagivelse, eller jag läser från Annie här. Det handlar om de vägledande juridiska grundsatserna under en ämbetsutövning. Han säger att åt det här hållet ska vi gå. Det här är det som gäller nu. Och de här två edikten, 391 och 392, kommer spela enormt stor roll för rikets hedningar. Det var genom ett sånt här edikt som tidigare nämnda Diocletianus under det tidiga 300-talet hade öppnat flodluckorna för förföljelser av kristna. 90 år senare gjorde Theodosius edikt det rakt motsatta.
Ja, och budskapet är då att alla blodoffer först och främst i Rom ska förbjudas.
Mm.
Nu är det färdigspott i en massa inälve och andra ceremonier här.
Just det.
Gibbon igen.
Mm.
Han angrep vidskepelsen i dess känsligaste del genom att förbjuda offrandet, vilket enligt hans uppfattning var både brottsligt och skändligt. Och även om han i sina edikt främst vände sig mot seden att skåda in i framtiden genom att undersöka offerdjurens inälver, innefattades också själva slaktandet som ju utgjorde grunden för den hedniska religionen. Slutcitat. Ingen ska heller få gå till templen längre.
Nej.
Och betrakta de här stengudarna som faktiskt människohänder har skapat.
Mm, så är det.
Och så bommar man och stänger igen templen. Egendom och material som har använts vid de här ceremonierna kommer att konfiskeras. Och tanken kanske var i och för sig att bevara de här byggnaderna. Men när templen sen stormas och rivs av fanatiska munkar så kommer inte kejsarmakten göra mycket för att straffa de här gärningsmännen.
Nej. I ett tidigare avsnitt, det är mycket avsnittet som går in och ut ur andra avsnitt. Men i ett tidigare avsnitt så pratade vi om Hypatia, den hellenistiska matematikern och tänkaren. Och vi pratade om hur biskopen i Alexandria,
Theophilos,
just det, valde att ge sig på det stora templet Serafeum i staden.
I Alexandria.
Just det. Och det var en stor strid där.
Det här är avsnitt 139.
Och i den här berättelsen så ska en ny platonsk författare, passande nog under namnet Olympius, ha lett motståndet för att slutligen ge sig iväg från Alexandria mot Italien och där försvinna spårlöst. Det här är en av episoderna som besjungs på Songs for Pierre Chauvin, där John Darnil tänker sig de här hedningarna i Alexandria som drogs med i upproret och gick och väntade på Olympius återkomst.
Jaha, okej. Okay. Behold the temple where the old one stood. Is it not a thing of beauty? Don't it make you feel good? Is it not a big improvement on the way things used to be? Is it not a stately beacon for the whole world to see? We will be right here on the day it finally burns. Everybody hold a spot until Olympius returns. Det är en ganska stor händelse det där när Serapium belägras och sen stormas och rivs.
Mm.
Och om man vill höra mer om det så kan man ju gå till det där gamla avsnittet.
Exakt. Vi ska gå vidare till 392, va?
Ja.
För i november 391 hade Theodosius återvänt till sitt Konstantinopel. Det var ju rikets mittpunkt. Och han hade lite, han hade familjeissues att ta hand om.
Ja.
Så att där ville han vara. Men i hans frånvaro kommer saker och ting att fortsätta spåra. Den andra kejsaren, Gratianus son, hette Valentianus den andra. Han var ingen av Roms mer viljestarka personer egentligen. Han hade varit barnkejsare och stått under starkt inflytande från sin mamma Justina. Och de hade överlevt den här Maximus, usurpatorn, genom att gömma sig hos Theodosius i öst. Och det var genom Theodosius intervention som de egentligen kunde återvända sen och så, ja. Nu är det lugnt, Maximus är borta, ni kan bege er tillbaka till det västliga riket. Det enda det kostade, det enda man fick betala var den ständiga närvaron av Theodosius general, den franska hedningen Arbogastes.
Mm.
Arbogastes var enligt Chauvin den första german som i praktiken styrde stora delar av det romerska riket. Han kommer att inneha en väldigt högt uppsatt position där i den västliga delen. Han var extremt inflytelserik, så mycket att när Valentianus försökte avskeda sin rådgivare så berättade rådgivaren för honom att det har du tyvärr inget mandat att göra. Nej. Det kan inte du göra. Det är Theodosius som kan avsätta mig om någonting. Och kort därefter så avled Valentianus. Varpå Arbogastes själv kan utse en marionettkejsare och ytterligare förstärka sin position.
Ja, det här är ju lite konstigt då att en tonåring helt plötsligt bara avlider. Antingen så blev han ju strypt av Arbogastes eller på uppdrag av honom, eller så tog han självmord. Jag tror på det första, ja.
Ja, något av dem.
Sen får ju tilläggas då att den här marionettledaren som Arbogastes tillsätter, han är visserligen kristen, men under den perioden mellan 392 och 394 så kommer en högst oväntad återkomst för den här hedniska kulturen.
Ja, det här blir ju helt plötsligt jätteintressant att i väst får Theodosius nu sin gamla kompis Arbogastes som en sorts hednisk motståndare som är uttalat kritisk mot kristendomen. Och nu kommer de här senatorerna fram ut ur skuggan igen.
Hur var det med Victoria-altaret egentligen? Skulle vi inte ha det?
Helt plötsligt hör man det här skrapande stenljudet när de kommer knuffande med den där. Det, nu, äntligen!
Nu är tillbaka.
Och så helt plötsligt är det fritt fram att offra och att spå och att leva som det var tänkt att en romare skulle leva, tänkte de här hedningarna då.
Men Theodosius kommer ju dra i krig mot usurpatorn, alltså troninkräktaren.
Mm.
Och i slaget vid floden Frigidus i dagens Slovenien i september 394 så blir i praktiken det här en avgörande drabbning mellan de olika religionerna egentligen.
Ja.
Och det är ett ohyggligt blodbad igen här då. Där Arbogastes och hans kejsare dödas, visserligen inte i själva slaget men efteråt. Och en massa andra människor stupar och dör också. Och därmed så är ju Theodosius inte bara i praktiken utan också på pappret kejsare över hela romarriket. Och det kommer han vara den sista som är.
Mm.
Och efter det här slaget så blir det ju synnerligen inopportunt kan man säga att fortsätta och erkänna den hedniska religionen. För nu har ju Theodosius då vunnit och han är uppenbarligen väldigt, väldigt kristen. Och den romerska eliten som tidigare då har haft respekt för traditionen och hållit fast vid sina urgamla seder, de börjar nu masskonvertera.
Mm.
Och vid ett tillfälle har Theodosius också samlat då hela senaten och bestämt att nu ska vi ha en omröstning här hörni. Som går ut på om vi ska ha Jupiter eller Kristus som gäller här. Och han lovar ju då förstås att alla får rösta precis som de själva vill. För tusan, det är fritt fram. Men som Gibbon säger så räckte det med att han var närvarande för att det skulle bli en förkrossande seger för Kristus.
Mm.
Gibbon förvånas att det överhuvudtaget är någon som röstar emot här. För det var ju några som ändå envist tyckte att Jupiter är en bra herre.
Ja.
De här nya konvertiterna, de är väl inte de mest pålitliga bibelstudenterna direkt. Men politismens svaghet är ju också dess tolerans och bredd kan man säga. Det fanns inte många som var beredda att dö för de här olika gudarna och deras sak på samma sätt som de kristna envisades med att gladeligen få dö för sakens skull.
Nej, det är sant.
Hedningarna, de mumlar ju mer suraktigt över att de inte längre får gå och offra till gudarna så som man alltid har gjort. Men man accepterar motvilligt att de här riterna blir förbjudna hellre än att straffas av kejsarens domstolar.
Just det. Den 8 november 392 så kommer nästa edikt där Theodosius säger att ingen under några omständigheter tillåts offra ett oskyldigt offer, ej heller tillbedja skyddsandar med eld, med oskuren vinranka, med parfym, tända lyktor, rökelse eller hänga kransar. Här så förbjuder han de traditionella metoderna för hedningadyrkan.
Precis, och det här har ju då hänt ett par år innan det här slaget och framförallt gällt i östra delen. Men sen när han då får makten också över väst så kommer det ju gälla där med. Och det här gäller även de mindre husgudarna som folk har, mm. som då stämplas som förolämpande för kristendomen.
Just det.
Och alla hus där offer förekommer ska direkt tillfalla staten, och man utdelar höga böter för också mindre brott mot den här lagen. Som till exempel om man inte har angett någon som man vet har offrat, ja, då kan man själv bli drabbad också.
Mm. Just det.
Grejen var ju att varken det första eller egentligen ens det andra ediktet kommer att ta koll på hedendomen i ett enda slag. Nej. Här. Utan det kommer ju att ta några generationer in på 400-talet innan den är borta. Även efter det första ediktet så kunde ju människor, många människor samlas på särskilt landsbygden och maskera den här verksamheten som rena rama picknick-eventet.
Mm.
Ja, men vi gör inget fel här. Det råkar visserligen vara en sån här högtidsdag. Om man råkar befinna sig under något gammalt heligt träd, och då måste man ju få äta, så då slaktar man ju då får och oxar och så grillar man där. Så här får man göra, det är inte förbjudet.
Nej, exakt. Så alla höll ju inte på med blodsoffer heller. Det kunde ju räcka med att tända rökelse eller kanske
sjunga till gudarnas ära.
Sjunga till gudarnas ära, fasta till gudarnas ära.
Och inget av det här hade ju varit förbjudet eller så egentligen. För man hade ju inga altaren och man hade inga offer. Så man trodde sig ha hittat ett kryphål lite grann. Men det är det som täpps till med ediktet från 392. Och då får man inte göra någonting egentligen längre.
Mm.
Och om folk ändå fortsatte, vilket de gjorde, med att i smyg tillbe sina husgudar eller offra till någon större gud. Då var det ju så att kyrkan är ju som sagt en förlåtande institution som aldrig liksom låter bli att förlåta de som uppriktigt ångrar sig. Och det var ju de som hade råkat återfalla i hedendom. Och då räckte det ofta med att man fick göra någon enklare botgöring helt enkelt.
Mm.
Får jag ta ett citat från Gibbon till?
Kör.
Kyrkorna fylldes med allt större skaror av dessa ovärdiga proselyter som av egennyttiga skäl hade övergått till den förhärskande religionen. Och samtidigt som de till synes fromt efterliknade de troendes gester och rabblade upp deras böner, fredade de sitt samvete genom att tyst men innerligt försäkra de gamla gudarna sin trohet. Om hedningarna saknade tålamod att lida, saknade de också mod att göra motstånd. Och de väldiga skaror som beklagade förlusten av sina tempel underkastade sig utan kamp sina segerrika motståndare. Ja, det är så han beskriver det hela. Att man gick ju aldrig riktigt i clinch eller krig för de gamla gudarnas skull.
Nej.
Och det blev ju heller inte någon fullkomlig utradering av den gamla hedendomen egentligen.
Nej. Alltså det som Theodosius gör här, och det som jag antar är poängen med det här avsnittet, är att han klipper bandet mellan staten och den gamla romerska religionen. Det kommer aldrig mer bli statliga betalningar till hedniska präster, inga bidrag kommer ges till hedniska ritualer, ej heller kommer staten lyfta ett finger för att hålla efter ett hedniskt tempel.
Nej.
Nu är det slut med det. Och de här fanatiska munkarna som hade fått bannor för att de hade rivit den här synagogan eller förstört en gnostisk helgedom, de vädrar morgonluft, och i Delfi, i Syrien, i Gallien, i Egypten så kommer tempel att rivas. I Gaza så rivs alla tempel, ofta ledda av fanatiska munkar och av biskopar som organiserar det här. Som John Darnielle sjunger: "They came like beasts who tasted blood, first the few and then the flood." Coursing over hill and dale, wet paw prints on their bloody trail. Return the peace you took from me, give me back my community. Show us the goodwill you were shown, or leave us alone. Mycket av den här gamla religionen har, som jag påpekade innan, byggt på sedvänja och tradition. Mm. Den har ju rullat på eftersom man respekterar förfädernas ceremonier. Man, nästan som man
på, ja, i alla fall i Sverige, till stor utsträckning idag firar jul. Man gör det för att man gör det varje år.
Mm.
Snarare än att det beror på någon slags religiös glöd egentligen.
Det är något djupt mänskligt i det ju.
Ja, men när då Theodosius eliminerar möjligheten till de här traditionerna, offren, templen, altarna, riterna och prästernas möjligheter att utöva den här religionen, då kommer den inte kunna överleva, utan den fejdar ut, kan man säga, ur folks medvetande när sederna försvinner. Och i brist på annat kanske glider de då in, de kommande generationerna, i den vitala och mäktiga kristendomens famn.
Absolut. Och så släcker han vestalernas eviga eld.
Ja, han gör ju det. Och det är ju sorgligt ändå.
Ja. Jag kommer ihåg när vi pratade om det, för där hade vi lite så här olika syn på det hela. Jag sa någonting i stil med att om det enda argumentet för att ha kvar någonting är att så har vi alltid haft det, så kanske det är dags att släcka den.
Ja, jag kommer ihåg det här med.
Och liksom, de senaste veckornas research har väl lite grann gett mig ett extra lager av förståelse att ja, det fanns ju också ganska många människor som gillade att elden brann.
Ja.
Så att det var inte bara för att den alltid hade brunnit, men...
Vänta, är det här någon slags botgöring från ditt håll då, eller vad man ska kalla det, där du backar lite på dina tvärsäkra uttalanden tidigare?
Ja, men det är kanske en nyansering i alla fall.
Det krävs alltså att din idol på något sätt målar upp den här religionen som inte är helt förskräcklig, eller?
Ja, men det som... Jag är alltid en sucker för en underdog. Det är det som är så... Det kan ju bli så att man börjar känna för de här hedningarna för man vet att de håller på att förlora.
Ja, just det.
Men samtidigt för de kristna, för Theodosius och för de här biskoparna och för Ambrosius och gänget, de vet ju inte att det här är en kamp som de vinner. De ser det väl som en pågående kamp för ljus och godhet mot uråldriga konservativa romerska vanor som har passerat sitt bäst före datum.
Ja, så ser de nog det här.
Det är den gamla klassiska Herman Lindqvist åkomman att den personen man följer hejar man på.
Ja, okej. Okay. Ja, jag förstår.
Och med det är vi i mål.
Ja, där är vi i mål. Theodosius var ju också i mål, kan man säga, år 395 när han dog. Och hans söner tog över varsin del av det här romarriket som sen för evigt kommer att vara delat.
Mm, så är det. Det är många krokar vi har lagt ut, saker vi ska ta upp i framtiden. Vi får se när det blir Julianus och när det blir allt annat. Det kan vara om 10, 50 eller 200 avsnitt.
Ja.
Den som lever får se. Ha det fint där ute, så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej!
Hej, hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com